Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Kyrkfika. I veckans avsnitt så kommer ni att få möta Marcus Brängesjö. Marcus arbetar som kommunikationsstrateg på Trafikverket. Han är musiker, han är, hör och häpna, även barnboksillustratör. Och han har många strängar på sin lyra. Vi kommer att prata om mycket av det här, men vi kommer också att tala mycket om tron. Och att ibland så är den där tron inte alltid så självklar. Så häng med på ett spännande avsnitt idag. Varmt välkommen säger jag till Marcus Brängesjö.
Tack så mycket.
Fint att få vara här. Namnet dessutom.
Ja, men precis. Jag tänkte det. Vi kanske reda ut att vi inte är släkt.
Nej, precis. Nej. Vi är bara ingifta i samma.
Jag heter ju egentligen Marcus. Egentligen ska jag inte säga. Jag heter ju Marcus Bergqvist hette jag som ogift.
Ja, just det. Precis.
Men sen så träffade jag en Sara Brängesjö. Och vi tog namnet Brängesjö.
Ja, men precis.
Så att Sara och din Josef är ju...
Sysslingen typ. Nej, inte ens det här.
Jag tror att Josef är kusinbarn.
Så är det. Ja, exakt. Nu har jag berättat ut alla det för alla som undrar hur vi...
Du brukar kunna få den frågan.
Ja, precis. Ja, men den är inte helt ovanlig.
Nej.
Men då är du är inte uppvuxen i Habo. Utan det är ju Sara som är det.
Jajamän. Ja. Sara är uppvuxen här. Och hon har sin familj, sin mamma och pappa och syskon här.
Just det. Och var kommer du ifrån?
Jag kommer ifrån Härnösand. Mm. Det ligger ju 70 mil norr om Habo. Just har man ju det. Förstått. Alla gånger man har åkt upp dit.
Just det.
Så att jag är uppvuxen där. Mm. Och vad kan man säga om det?
Det hörs ibland.
Lite ja, här. Alltså för det brukar kunna vara så att en del... Det är någon som har kommit fram till mig och så säger: du är från Ångermanland va?
Oj.
Ja, precis.
Specifikt.
Ja, men precis. Och det, då var jag väldigt glad. För jag är väldigt sådär att Härnösand är väldigt så stor del i mig på något sätt.
Uh-huh,
och Härnösand är också vackrast på avstånd, har jag också märkt.
Uh-huh, yeah.
Det är ofta när man tittar på Instagram eller man ser gamla kompisar som lägger ut saker från Härnösand. Då blir man såhär, åh, nu vill man ju dit liksom. Mm. Det är precis vid högkusten, jättevackert och sånt där. Sen när man är där så liksom, ja men det kan vara härligt en stund liksom. Men sen så kan man...
Skönt åka därifrån.
Ja men det kan det också vara sådär. Just men det är... Nej men det, jag kan sakna både Härnösand och förstås mina föräldrar som bor där. Och ja, gamla vänner och framförallt min släkt. Så jag har ganska mycket släktingar där uppe.
Just det. Nu har vi redan kommit in på det. Men jag brukar ju ställa liksom som inledande fråga.
Mm.
Vem är du för de som inte är... Känner dig.
Ja, men precis.
Vad skulle du svara på det?
Det är ju en spännande
förutom att du är från Härnösand.
Ja,
eller det kanske är en
ja, det är då. Faktiskt en parameter. Nej, men Marcus Brängesjö. Jag bor i Habo med en fru och två barn.
Mm.
Och en katt.
Mm.
Jag jobbar på Trafikverket. Med våra fina vägar och järnvägar. Som kommunikatör, så jag jobbar med kommunikation. Kan vi kanske komma in lite grann på också.
Mm.
Tycker om musik, både spela och lyssna på det. Och nu det här sista året så har jag ju helt gått in i det här grönsaksodlandet på hemmafronten.
Ja, just det. Du är också en av alla de som har hittat odlingen.
Vi har fått upp ett växthus nu också. Så nu är det mycket tomater och gurka och paprika som växer så det knakar.
Se där. Och du har lyckats med det.
Ja, det får vi väl se. Jag har skördat två gurkor faktiskt hittills.
Men det är bra.
Så att, ja, så att det är härligt. Så att, jo, nej, men vad kan man säga mer om sig själv? Det är väl någonting sånt, tror jag. Ja, lite, jag ser mig nog själv som ganska social, men lite blyg så där i början. Det kanske, många tror nog inte det om mig. Så
nej.
Jag kan tycka att det är lite så här, innan man har liksom... Känner någon så kan jag vara lite så här försiktigt avvaktande.
Just det, precis. Mm. Jag tänker att vi ska komma in på mycket frågor om tro så småningom.
Mm.
Men du nämnde ju, vi kan börja liksom i en annan ände, tänker jag, just det här med kommunikatörsyrket. Ah. Kommunikationsstrateg, eller
ja,
vad du är.
Just det, ja.
Hur kommer det sig att du hamnade där?
Oj, ja, alltså det var, man hör ju andra som hamnar i sitt yrkesval. Det var faktiskt en slump. Jag kanske kommer i den ordningen också, men jag gick på folkhögskolan Bjärka/Säby efter gymnasiet. Och då fick man ju många härliga kompisar och nya intryck. Och då var det någon som pratade om att det här verkar vara en spännande utbildning, vad man skulle gå efter Bjärka då. Och då, det var faktiskt här på HLK, alltså Jönköping, som de hade så här spännande utbildning. Och på den bilden så såg jag att det var någon som satt och pratade i en radiomick. Alltså det var en radiostudio sådär. Och jag var väldigt engagerad i Härnösands närradio under liksom, på den tiden som man jobbar mycket med sånt i Pingstkyrkan i Härnösand. Det var mitt liv faktiskt jättelänge sådär. Så jag höll på väldigt mycket med teknik och sådär. Så jag tänkte, ja, men det där verkar ju jättekul. Tänk att hålla på med sånt sådär. Så att jag sökte till det här informations- och PR-programmet heter det då, i Sundsvall, som ligger ju strax söder om Härnösand. Och kom in faktiskt, så att jag varit jättelycklig över detta faktum. Och så visade det sig att det var inte alls så mycket radio som man jobbade med där. Det var liksom inte alls, utan det var organisationskultur och liksom kommunikation med media och mellan människor och massa spännande saker. Och hur man gör grafisk form, alltså hur man gör affischer eller hur man gör hemsidor, vad man skulle göra också då.
Just det.
HTML-kod fick man lära
Japp.
sig på den tiden. Så att det vart ju någonting helt annat, men jag körde på där och fick sen jobb. Jag fick jobb på Vägverket i Härnösand. Så att på den vägen var det och sen började jag jobba där och jobbar fortfarande inte med radio, även fast det var en av mina drömmar när jag var yngre, att liksom tänka och jobba på P3 och sånt där. Det hade
Aha,
varit
precis.
superhärligt så.
Har du fortfarande den drömmen eller?
Jag har ju en kusin som jobbar på P1 Kultur faktiskt. Och så är jag liksom väldigt avundsjuk på hans jobb. Så jag tycker fortfarande att det är så spännande. Men jag tror att jag trivs väldigt bra på Trafikverket och jobbar med kommunikation. Så att, ja, så är det.
Det kanske blir en sån där pensionärshobby sen när du blir.
Ja, jag såg, de sökte ju faktiskt en tjänst på lokalradion här i Jönköping för bara några månader sedan. Så här, ska jag söka det här? Så här, fast nej, men jag trivs också bra
Just det, precis.
där jag är.
Vad är det du trivs med i ditt jobb?
Alltså, jag hade en chef, tidigare chef som sa liksom att bara jag har härliga människor runt omkring mig så kan jag städa liksom. Jag kan göra vad som helst. Det spelar ingen roll. Och lite grann så, jag har jättehärliga kollegor och en fantastisk chef, vilket jag tycker är liksom, då har man några bra så, grundstenar. När jag började på Vägverket, vägar kände jag ju då, liksom kändes ju ökentråkigt som innehåll. Men med kommunikation så jobbar man ju med någonting, det är ju liksom, det är ju inte bara innehållet i vad Trafikverket gör, utan det är ju liksom vad som pågår mellan medarbetare och chef till exempel. Och det kan ju vara att man jobbar i kanaler, man kan göra artiklar, men att man också kan jobba med våran organisationskultur, hur vi är med varandra och mot
Precis.
varandra och vilka värderingar vi har och sådär. Så, vad var frågan förresten?
Vad är det som gör att du trivs?
Ja, precis, just det. Jo, men sen, ja, man blir väl lite intresserad också förstås av innehållet och att det har en så stor påverkan. Alltså säger jag att jag jobbar på Trafikverket så är det alltid någon som säger du borde fixa den här vägen
Just det.
där,
Japp.
eller hur går det med järnvägarna egentligen? Eller tågen. Jag kan ju reda ut det att vi ansvarar inte för tågen utan vi ansvarar för järnvägen. Så vi bygger och
Så det
underhåller.
behöver folk inte komma
Jo, det får de
och skälla
jättegärna
på.
göra. Då kan jag kanske reda ut det. Sådär.
Precis.
Så att, nej men jag, och sen, vi tycker vi liksom att ja, men det är en jättebra arbetsgivare som liksom tar hand om sina arbetstagare. Men det är lite komiskt också. Jag har ju liksom, mina närmaste kollegor sitter i Borlänge och Solna och Göteborg kan man säga. De som jag har mest kontakt med. Så att jag jobbar ju väldigt mycket digitalt via
Det är klart.
Skype.
Precis.
Ja. Så att,
Inte bara för det här året, utan har
nej,
varit så.
jag har jättemånga härliga kollegor på kontoret i Jönköping. Men det är ingen som jag jobbar med liksom så här vardagligdags, utan det är på andra ställen. Så att under det här pandemiåret så har det blivit med att jag har inte rest till de andra kontoren och liksom träffats för möten, utan vi har blivit mycket mer digitala. Och det har också funkat för att man har varit, vi har varit en, haft en ganska hög mognad i hur vi är med varandra. Men vi har också känt av den här pandemin såklart.
Ja,
det har
ju varit,
det äter på relationerna kan man känna liksom, i mycket. Man lever på gamla relationer kan man säga. Mycket.
Precis. Ja, men spännande. Spännande jobb.
Precis. Ja. Så, att jag, så det jag gör är att jag liksom jobbar mycket med vår generaldirektörs internkommunikation.
Mm.
Så hon har ett antal chefsmöten som hon har med sina chefer som vi hjälper till med innehåll och form och sånt där. Så att på, innan pandemin då så kunde vi vara till exempel i en konferenslokal och så ser man till att alla format och att alla, alla som talar ska finnas och vi kan bjuda in talare. Det kan vara vår infrastrukturminister eller det kan vara ÖB har vi haft med och vi kan allt intressant med externa inslag och sånt där. Så att vi som sköter allting med eventet eller vad man ska säga.
Just det.
Och så har vi medarbetardagar, något som heter Träffpunkt Trafikverket en gång per år där vi liksom, där alla som vill bjuds in att vara med. Och det brukar vara väldigt god uppslutning. Vi är väl 10 000 medarbetare på Trafikverket och det kanske är 4-5 000 som deltar.
Det är ett stort evenemang då.
Ja, det blir väldigt mycket logistik och liksom, vi ska vara på 10 orter ungefär. Och då delas alla in i grupper så man får liksom, vi ser till att GD vet vad hon ska säga. För hon reser nämligen runt och är med på alla de här. Hon prioriterar det och tycker att det är jätteviktigt. Så vi ser till att hon har ett tal och hon har ett sånt där frukostmöte med alla chefer på plats. Och sen så får alla medarbetare sen delas in i grupper och det kan vara också jättehärligt att jag har ingen grupp jag tillhör, var ska jag vara? Och det kan vara lite stökigt och så, men det är också någonting som ledningen har sagt att det här får vi acceptera, det får vara lite stökigt, det blir bra till slut. Så, så att då grupparbetar man under liksom en hel dag och lägger tid på det och tycker att det är viktigt. Och då jobbar vi med våra värderingar eller olika utmaningar vi kan ha och så får vi olika sätt att se på saker. Och man kan även slänga in vad ska jag säga, roliga inslag att men nu får vi göra någonting för att liksom lära känna gruppen, lite grupputveckling. Och en del, det har faktiskt kommit så långt så att det har liksom blivit par av liksom singlar som har träffats och liksom som inte visste om varandra och sånt där som sedan kärlek uppstått. Men det hör väl till oärligheten, det är inte därför syftet. Liksom.
Just det.
Så att det är
spännande. Tänk att vi hade kunnat lära oss mycket. Även i kyrkan av den typen av, kanske inte bara par matchmaking grejen, men ja, kanske inte.
Ja,
men just att få jobba med grupputveckling. Och
ja, men det är jätteintressant och roligt. Och, liksom, och kommunikation är ju en del i det här alltihopa.
Precis,
liksom, att vi kommunicerar ju även om vi till exempel är tysta så kommunicerar man ju också.
Ja,
så att liksom, alla kommunicerar, men vi kommunikatörer är med och hjälper till kan man väl säga, i rådgivning och liksom framtagande av innehåll och att vara koordinatorer kan man säga kring sådana här saker.
Ja, intressant.
Mm.
Du, jag vet att du har ett litet, jag vet inte, ambivalent kanske, relation till kyrka och tro och allt för det. Kan man säga det?
Ja, men det kan man nog säga.
Uppvuxen är ett pastorshem.
Ja, eller inte, min mormor och min morfar var båda pastorer delvis i alla fall. Och min farfar var också pastor i pingstkyrkan. De var väl liksom, så jag är uppvuxen också i pingströrelsen. Så att, och min underbara släkt, vi ganska stor sån, många kusiner, framförallt på mormor och morfars sida. Och många fanns runt Härnösand och sådär. Och det var alltid någon som fyllde år och vi kunde ofta träffas hos någon då. Och det liksom, det var någon som, vi firade någon och så mormor och morfar var liksom, det var så tydligt enkelt liksom att tron var så central hos dem. Så det brukar ofta kunna sluta i liksom att ja, men det har varit möte liksom, för att nu spelar vi och sjunger och så ber vi en bön och liksom, alltså det är jättetydligt. De var också sådana här ett par i Alnö kapell. De hade som kapell, de bodde i ett kapell och var vad heter det, vaktmästarpar sådär. När de var pensionärer. Så att vi hade släktträffar där och sådär och det var roligt och härligt. Och jag är som sagt uppvuxen i pingstkyrkan och verkligen haft det som mitt... jag har gått igenom alla de här verksamheterna. Man har varit i alla möjliga söndagsskolor och liksom allt sånt. Så att jag var väldigt bibelsprängd som liten. Min mamma liksom var ledare och man hängde med på alla läger och sånt där. Helt superunderbart. Så att det var ganska självklart på något sätt. Det var ganska svart och vitt på något sätt. Hur saker och ting låg till. Sen så gick jag på Bjärka Säby, som sagt. Jag tror han sa det kanske i
början. Ja, du nämnde det. Precis. Ja.
Ett underbart år, och det var första året som de hade en sån här kommunitet med växelbön och tidegärd som jag tog starkt intrycket av. Och det var ju ett spännande år på många sätt. Jag träffade min fru där också. Så det var en glad bonus. Ja, men det är superhärligt. Ja, precis. Annars hade jag inte suttit här.
Nej, just det.
Sen flyttade vi till Sundsvall och jag började plugga då till informatör, som det heter då, men nu är det ju kommunikatör. Och vi gick i kyrkan där också, och sen på något sätt så, ja, där var ju liksom inte riktigt lika tydligt kanske att, ja, man på något sätt så börjar man väl växa upp kanske och liksom förstå, börja tänka utanför boxen kanske än mot vad man gjort tidigare. Så jag hamnade faktiskt i en sån här liten kris, kan man väl säga, under ett halvår, eller om det var längre, jag kommer inte riktigt ihåg nu, det var ganska länge sedan. Där jag kände liksom att nej, men det här är ju bara något påhittat, och liksom jag är så påverkad, och liksom jag har gått in att jag liksom verkligen, jag har liksom aldrig fått ett val, och jag har liksom manipulerats till att, ja, liksom, tro det här.
Så var att det jag, något särskilt som gjorde att det liksom...
Jag minns faktiskt, alltså inte riktigt, alltså jag minns att det var liksom, ja, men det var ganska, det var kanske det här svartvita i liksom i kyrkan på något sätt, i kombination med att man, när man pluggar så man tänker väldigt mycket. Man har väldigt mycket tid, tänker jag.
Verkligen.
Så att, jag kommer inte ihåg att det var någon utlösande faktor. Men på något sätt så blev det i alla fall att jag liksom gick in i det här. Och det var jobbigt. Jättejobbigt var det. Men det resulterade i alla fall i att vi liksom, ja, men vi flyttade till Härnösand. Jag jobbade, pendlade till Härnösand redan innan. Och vi hade bott några år i Sundsvall, så då flyttade vi till Härnösand, och så där mina föräldrar och min närmaste kusin bor och sånt där. Vi hade superhärlig tid, och vi började försiktigt gå tillbaka till kyrkan, min hemmaförsamling. Så, och med en betydligt liksom öppnare profil, eller jag vet inte vad man ska uttrycka det som. Men, liksom,
men var det självklart att ni skulle liksom tillbaka till kyrkan och till den?
Jag vet, det är svårt att säga i efterhand, men jag tror att det inom mig låg liksom någonstans att nej, men jag tror nog ändå liksom, men jag ville nog liksom utforska allt annat först. Hade du frågat mig under den tiden så hade jag bara sagt nej, aldrig liksom, det här är bara bluff och båg på något sätt.
Ja.
Men sen så kom jag liksom tillbaka och jag vet inte, det är liksom, man tog det väldigt lugnt. Från att ha varit jätteaktiv och sjungit i kör och liksom varit med i alla de här grejerna i ungdomsverksamheten, och man var väldigt engagerad och ja, från tidigare till liksom att nej, men nu får det vara lugnt. Och liksom vi får ta det i stillsam takt. Så, och med tiden så på något sätt så ja, men sen blev det ju liksom så att vi faktiskt flyttade hit.
Just det.
Då hade vi två barn då. Och då började vi liksom också ja, men, gå lite här och då. Det är lite nytt och spännande på något sätt. Att, ja, men, vad är det här för kyrka till exempel? Vi var mycket i pingstkyrkan som är liksom det som vi naturligt känner till. Så vi ja, men, var där och då på något sätt så liksom, med tiden så började det liksom klarna allt mer på något sätt, tror jag. Kristallisera fram sig liksom att ja, men man börjar hitta små bibelord som funkar liksom igen. Men jag har nog med mig den här liksom erfarenheten som en jätteviktig erfarenhet. Att liksom att det är så, vi är så olika som människor. Och hur vi ser ut inuti, det kan verkligen, vi bär med oss massa olika saker. Så det är inte självklart att att det är självklart. Eller för en del är det kanske tron självklar, för andra är det liksom en evig kamp.
Så nej, att men också just den liksom insikten om att man kanske också kan vara på en vandring på något vis.
Ja, där precis.
Man måste få brottas med den där tron under ett tag.
Ja, och saker och ting kan ju vara så att det är tid som krävs för att man ska komma liksom vidare i processen på något sätt. Och att man får ge det tid och kanske inte måste, det är nu eller aldrig jag avgör liksom, utan att det man kan bli buren av Gud ändå, tänker jag.
Ja, och det är väl kanske risken, framförallt tänker jag i ungdomssammanhang, att det blir lite den här, nu ska jag ta ett beslut.
Just det, precis.
Att det blir liksom väldigt så drastiskt.
Ja, och det kan jag känna att man har varit på ungdoms, vad ska jag säga, möten och sånt där. Och just det här liksom inbjudan.
Jajamän.
Vi ser som, och liksom just det blir så allvarligt på något sätt. Och tog jag inte chansen nu, då nu är det för evigt kört liksom sådär. Och det är ju, det känner jag liksom att, det hade man kanske velat säga till den personen, att, eller när jag var där liksom, att nej men det är inte hela världen liksom. Gud ser det ändå. Alltså liksom det är liksom, ja.
Vad skulle du säga är som har hjälpt dig att hitta tillbaks? Finns det något sådana här, det här har varit avgörande eller?
Ja du, det vet jag faktiskt inte. Men att, alltså som sagt, tiden tror jag är ju en faktor. Att man liksom sen också har liksom, ja men man har fått små doser kanske. Alltså liksom, man har väl läst böcker av till exempel Thomas Sjödin som skriver väldigt, vad ska vi säga, ja men han har ju både svarta men också hopp på något sätt. Precis. Och att man har format det kanske till exempel utifrån sådana saker, att det liksom, att man har fått andras berättelser presenterade för sig, att det måste inte vara i en mall.
Nej,
utan
det kanske var lite bredare än vad man trodde.
Först. Ja, men lite så. Att det liksom, jag minns ju liksom att när man var yngre så var det lite så att antingen så var man innanför eller utanför. Alltså antingen var du i kyrkan och liksom, då var du räddad. Liksom. Och de där ute, jag vet han eller hon som umgås med klasskompisar på lördagkvällar. Vad ska det bli av hen ungefär? Mm. Och just den här liksom ganska knivskarpa gränsen. Och att liksom det är det som är rätt.
Mm.
Att det är kanske den personen som gör skillnaden. Den som är med sina kompisar och visar på ett liv att men, det går att leva så här. Jag kan vara med er och liksom, jag är en vanlig människa och det är inget konstigt.
Nej, precis.
Så att med åldern, alltså jag tycker fortfarande att jag fattar saker mycket senare. Att man liksom, jag är trög. Men liksom att man blommar väldigt sent. Men liksom, jag tycker att det liksom, saker och ting går upp för mig nu sådär. Som jag upplever att andra kanske fattade mycket tidigare.
Nej, just det.
Och det kan vara en sån sak liksom att jag skulle kanske ha gjort ett annat val i min, liksom, när jag var yngre än. Men det går ju, det är lätt att säga med den här erfarenheten jag fått.
Precis. Ja, men precis.
Så att,
vad skulle du säga att din tro betyder för dig idag? Alltså, jag tänker både liksom utifrån arbetssituation, familjesituation, alltså i livet. Vad är den för dig?
Ja, men det är ju en trygghet på något sätt. Jag minns att jag satt på en sån här kurs en gång på högskolan när vi pratade om liksom, de filosoferade mycket över framtiden.
Mm.
Det var ju länge sedan då, så nu är vi ju framtiden. Men liksom, de pratade mycket om så här, hur ska det bli när man kan ändra gener och bla 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 och vi kan sådär. Och jag tyckte det var så enkelt för mig då. Jag kan säga, men jag tror ju att liksom, jag tror ju på en gud.
Mm.
Och liksom att det finns, jag behöver inte liksom, jag har gjort mitt val att tro någonting medan andra liksom famlar lite grann.
Mm.
Då kan jag känna mig trygg i att ja, men det tror jag och hoppas ju på.
Mm.
Framförallt nu liksom i det här klimattiderna liksom, när man pumpar så mycket av det. Och man känner liksom att men var ska det sluta någonstans? Liksom? Att då ha någonstans att liksom vända sig med sin rädsla, ångest eller liksom allt sånt där. Att man har någonstans att kanalisera det tror jag är jätteviktigt.
Mm. Verkligen.
Så att, ja men det är framförallt, alltså jag är lite trygghetsnarkoman. Så att det är väl toppen att ha liksom en gud att tro på.
Som man alltid kan få som sin.
Men också, alltså, kan väl tycka liksom att Man får ju med sig också värderingar på något sätt som jag tycker är fina. Alltså, om man bara ska se det så krasst. Vad har Bibeln? Ja, men Bibeln, om vi ser på hur vi lever i västerlandet och hur mycket bygger på det. Alltså, det är väl jättefint att vi vill, om vi nu vill det, bry oss om vår medmänniska eller kärlekens budskap överhuvudtaget. Om alla kan få göra bara det så skulle det bli en bättre
Ja,
värld.
verkligen.
Så att det finns så mycket i det som är positivt. Man vill ju förstås vara en sån glädjespridare, eller man ska säga, till sina kollegor och till alla man möter. Så att en jättebra värdegrund att stå på är det ju också.
Precis.
Så det, ja.
Vad härligt.
Ja.
Ja. Tiden går fort här ser jag. Vi ska snart gå ner för landning. Men jag har ett ord som jag tänker på också när jag tänker på dig. Det är ju kontrabas.
Ja.
Hur kom, du är en av de få jag känner som spelar det.
Ja, precis. Alltså, faktiskt så hänger det också ihop med det här kapellet på Alnön där min mormor och morfar, där fanns det en kontrabas och den såg ju jättespännande ut. Och vid något tillfälle så grep min morbror Arne den och så när han då spelade någon av alla sånger som de gjorde och han spelade så att det blödde om fingrarna, för det kan det göra om man inte har spelat på länge, så har man inte så mycket skinn på
Just det.
fingrarna, så då kan det, om man spelar hårt, och det gjorde han då. Och jag tyckte att det var så spännande och sen så härligt instrument, och så spelade jag någon gång, tror jag, i Sundsvall på den där också, för att kan man spela gitarr så är det ungefär samma stämning på de fyra översta strängarna. Och så frågar ju faktiskt då Edvin Alnevik i vår församling så här, alltså vi spelar ju det här Hemlängtan-gänget och skulle du vilja vara med så där liksom, så här, vi behöver en bas så där liksom. Du kan få spela bas om du vill, om du kan. Och då så tänkte jag så här att ja, det kan jag väl göra, det vore kul så ha ett sammanhang och så där. Och så, jag har ju aldrig spelat bas annars, alltså gitarr har jag spelat men inte bas, men det är inte jättesvårt tänkte jag, hur svårt ska det vara så där. Och så tänkte jag så att, ja men vore det inte coolt att man hade en kontrabas? Jag gillar jazz,
Ja,
musik
precis.
jättemycket. Tänk om man kunde spela det och så där. Och så tänkte jag att ja, men jag började ju spela på någon lånad elbas och så tänkte jag, nej men jag tänker att ja, men nu
Vi
eller aldrig.
testar.
Så att impulsiv som man är också så var det väl annandag jul tror jag, så där, som jag hade väl varit med någon gång på hösten och sen så bara Blocket, jag ser en kontrabas. För ett hyfsat pris, man hade väl börjat kollat lite så här bara, Sara säger, ska jag köpa den här? Köp. I Linköping var den så här bara. Så jag åker allt jag kan till Linköping, köper en
Det är inte
kontrabas.
heller det lilla instrumentet att bara spontant
Nej,
köpa.
precis. Och då var det så att då hade vi köpt en bil tag innan så här, och som hade i sin reklam hade den visat, titta det går in en hel kontrabas, hade de på en bild så där var man fäller alla säten så får man in en kontrabas. Så det är perfekt, så det känns som att det var gudasänt.
Ja,
Nej men
precis.
så var det Och sen har jag försökt att lära mig det instrumentet allt eftersom lite grann så. Så att,
Spännande.
ja men det är precis. Så att jag tycker att det är ett, skulle vilja kunna lite bättre. Nu har jag lite sådär basarm här. Jag ska spela lite grann snart. Så jag har
Just det,
lite så att jag
precis.
behöver så här träna upp. Skulle egentligen behöva ta lektioner och sånt där. Men jag vet inte vem jag ska fråga.
Nej, du ska inte fråga mig
Nej.
i alla fall.
Okej,
Ah,
nej.
spännande. Ah, men är det lite som du är, liksom, impulsiv?
Jo, men jag har ju förstått det mer och mer att jag kan vara väldigt sådär att nu gör jag det här. Jag köper gå all in på växthus, som
Just det,
tomater.
japp. Yep.
Hoppsan, det blev visst 35 tomatväxter.
Varför nöja sig liksom med
Ja,
fem?
men och varför slänga bort när man kan
Nej,
ta hand om
helt
alla?
rimligt.
Ja, men lite så. Så att, jo, men så är jag. Och jag tänker ofta så här att hur fel kan det bli? Alltså lite så tänker jag också. Så att, ja, men om jag spelar kontrabas i kyrkan, det hörs ju nästan inte.
Ja,
Det försvinner.
precis.
Och
Och
så
det är
får
ingen
man.
annan som gör det, så de...
Nej,
Nej.
precis. Det finns en given plats där. Så det är superhärligt. Så att, nej, men jag borde ja, men lite impulsiv, kan gå ganska hårt på det spåret och tänka att det blir kul. Nu kör vi. Alltså,
Fantastiskt.
släpp sargen.
Just det.
Ja.
Ja, det är ju underbart.
Ja, men precis.
Sen krävs det ibland kanske då att det finns någon annan som står lite för
Jo,
strukturen.
men precis. Jag har ju någon strukturådra i mig också. Men jag tänker att jag kan ibland tappa proportionerna och köra lite helt out of nowhere. Men nej, men det är roligt.
Ja, fantastiskt. Det, ja. Vi är glada för din kontrabas. Eller
ja, men vad härligt. Mm. Vad roligt. Kul.
Är det något mer du känner så här, det här har vi inte touchat vid än?
Som den sanna kommunikatör jag är så har jag ju skrivit en liten lista. Men nej, jag tror att vi har nog touchat det. Jag hoppas att... Ska jag dra till med... Så här, om du skulle få den här frågan så här... Har någon okänd talang eller någonting vi inte vet om dig? För det är nu jag är i min enda sån radio liksom.
Ja, precis. Exakt. Yep.
Ja.
Då vill du passa
då vill jag passa på. Varför gjorde jag det? Det känner jag
nu
nästan
så här. Jätteinfo.
Nej, det som jag har gjort som sticker ut det är att jag har illustrerat 3 barnböcker.
Oj!
Ja, där du satt den.
Ja, den
och det var lite samma tema som det här att vi testar och ser hur det går.
Aha.
Jag var föräldraledig med Ester när jag var liten och så läste jag med alla de här pekböckerna och tänker man, alltså hur svårt kan det vara?
Ja, verkligen. De är inte så kräsna barnen.
Nej, precis. Nej. Så jag köpte en sån här digital penna.
Yep.
Och jag har ju fått lära mig lite sån här program Illustrator, alltså sån här du kan rita i dem. Så att jag tänker, jag hittar på sådana. Så att jag ritar, när hon sover, antingen 45 minuter eller en och en halv timme, då ritar jag allt vad jag kan. Jag gör upp någon slags manus och så liksom ritar jag 7-8 stycken små, ganska korta berättelser. Skriver ut dem och så bara, perfekt, här är det. Titta här är sagan om Doris. Var det så här, och hennes kompisar.
Det är jätteroligt.
Så skickar jag dem till ett antal förlag. Ja. Tänker att, amen, kom igen, det här måste ni nappa på. Och så får man nej efter nej efter nej. Det kanske var, de kanske bara vill ha Astrid Lindgren liksom sådär. Men sen så är det ett förlag som säger bara, ja, vi vill göra 3 böcker med dig.
Men,
what?
Ja. Det är fantastiskt.
Eller hur, precis. Jag fattar ingenting. Så att om det var hösten 2011 så släpps de på bokmässan i Göteborg. Så liksom bara,
vad är det för böcker?
Nej, men det är 3 stycken 20-sidiga böcker om då Dojo.
Dojo.
Och hennes vänner.
Yeah.
Ja. Så det är liksom 4-5 figurer som liksom... Dojo gömmer sig, Dojo har kalas där var, och Dojo på skattjakt. Eller jag minns inte, det var någonting sånt, precis.
Det är
så det är liksom 3 böcker som släpps. Så att, ja, så kan det vara.
Är det så att du kan liksom... Författare kanske är lite väl och titulera nej, alltså, men illustratör i alla fall.
Som kommunikatör så jobbar man i språk. Så Då tänker jag att det borde jag ju liksom ha fixat. Men sen hade vi en korrespondens på e-post, jag och hornförläggaren. Och så slutade det med att jag skriver manuset så kan du illustrera, men det är dina figurer. Liksom,
just det, precis.
Så att, men skulle någon säga så här, kan du illustrera? Så här, jag kan inte illustrera. Alltså jag har ju fuskat mig fram på något sätt. Du vet, man kan göra hela färgbakgrunder och grejer och sånt där. Det är mycket färg så där överhuvudtaget. Så.
Underbart.
Men jag hade ju typ ett ganska lågt betyg i bild. Så det var väl liksom en liten, vad heter det, revansch där.
Ja, precis. Ja,
så att, det var det extra jag skulle tillägga.
Ja, men du, den tack var rolig. Ja. Rolig sidofakta faktiskt.
Ja, men precis.
Ja. Du Marcus, tusen tack för att
tack,
vi fick ta lite av din tid.
Absolut.
Tack också till er som är med och lyssnar på detta.